Vi fortsätter med första Korinthierbrevet. Vi har kommit fram till kapitel 9. Och det är faktiskt en fortsättning på kapitel 8. Och det är kanske lite svårt att se den här kopplingen. Om vi går tillbaka till kapitel 8. Så ser vi att han pratar om avgudaofferkött. Och i det här sammanhanget så flikar han in kapitel 9 då som en parentes. Men det har med saken att göra, och vi ska försöka bena upp det så vi förstår vad det egentligen handlar om här. Han säger så här: om maten blir till fall för min broder, det säger han i sista versen i kapitel 8. Nu fanns ju inte kapitelindelningen på den tiden, det är ju långt senare. Så därför måste vi vara medvetna om att det här är ett sammanhang. Där står det i slutet: alltså om maten blir till fall för min broder, ska jag aldrig någonsin äta kött så att jag inte blir orsak till min broders fall. Han har ju sagt så här vad som är tillåtet för de troende icke-judarna i Korint. Att ni får äta kött som finns på marknaden, och ni behöver inte vara rädda för att det skulle vara någon slags, något farligt för er att äta sådant kött, trots att det skulle ha offrats till avgudarna. Men om nu då någon funderar på, är det verkligen inte farligt och är rädd för, och kanske till och med äter sånt här kött och gör det som han gjorde tidigare till någon avguds ära, Då är det ju väldigt viktigt att de som inte, vad ska vi säga, har den här svagheten eller tendensen till avgudadyrkan lurar in en sådan svag människa i det beteendet, så att han går förlorad och förlorar möjligheten till frälsning. Och det är det som Paulus nu trycker på här i slutet. Att ni måste faktiskt tänka på de här som ni kan vara till en stötesten för. Trots att ni vet att ni har rätt att äta det här, så räcker det inte. Och det är så han börjar. Ni kanske har rätt kunskap, men ni måste förstå att det räcker inte bara att veta saker och ting. Utan ni måste handskas med den här kunskapen på ett rätt sätt i förhållande till andra. Och då förstår vi, i det här sammanhanget förstår vi varför kapitel 9 kommer. Med andra ord, här finns alltså, jag vet vad som är rätt. Jag vet vad, jag har alltså möjligheter att göra vissa saker. Men jag avstår från det just för att hjälpa andra, så att det blir lättare för dem att nå fram till frälsningen. Det är grunden till det som vi ska gå in på nu. I kapitel 9 säger Paulus då: är jag inte fri? Om man läser nu från Svenska Folkbibeln. Är jag inte fri? Med andra, han talade om tidigare här i kapitel 8 att jag är vissa, alltså vi som har kunskap, vi vet ju det att det finns inga avgudar. Och därför så då, det köttet som är offrat till så kallade avgudar, det är inget riktigt offer till någon avgud. Och är du icke-jude, så är du fri att äta sånt här kött. Och då säger Paulus om sig själv nu, och då tar han ett annat exempel, ett annat område som inte har med avgudakött att göra, utan det är bara principen han vill få fram här. Är jag inte fri, är jag inte apostel? Har jag inte sett Yeshua, vår Herre? Han fick ju flera uppenbarelser av Yeshua. Han fick ju se honom med sina fysiska ögon. Det var en öppen vision han fick, och Yeshua gav honom uppdraget att gå ut till hedningarna med budskapet om uppståndelsen och frälsningen genom hans offerdöd. Och då säger han: är inte jag en apostel? Har jag inte sett Yeshua vår Herre? Är inte ni mitt verk i Herren? Om jag inte är apostel för andra, apostel är ett sändebud, alltså ett sändebud från Yeshua i det här fallet. Att han har fått ett uppdrag från Yeshua att gå ut i hednavärlden och predika om uppståndelsen och frälsningen genom syndernas förlåtelse och genom att Yeshua dog för alla människor. Och han är alltså ett sändebud för Yeshua sänd till hedningarna. Om jag inte är en apostel för andra så är jag det i alla fall för er. Ni själva är i Herren, sigillet på mitt apostlaämbete, alltså mitt uppdrag. Jag har blivit sänd av Yeshua till hedningarna för att predika om frälsningen och på så sätt se till att hedningarna får del av uppståndelsekraften, de får del av anden och de fogas samman till ett tempel i Herren. En församling där man kan dela andlig gemenskap. Och som apostel, eller som shaliach som det heter på hebreiska, eller som sändebud med fullmakt av Yeshua, så har jag grundat den här församlingen i Korint. Jag har predikat, vunnit människor och hjälpt er att forma en grupp där ni bygger upp varandra, en församlingsgemenskap. Och det var jag som gjorde det här från början. Så ni är ett bevis på att jag har fått det här uppdraget från Yeshua. Så själva församlingen i Korint var ett sigill då, det som gav legitimitet till hans tjänst som ett sändebud att gå ut och göra sådana här saker. Mitt försvar mot dem som anklagar mig är detta. Har vi inte rätt till mat och dryck? Och det här talar han om sig själv. Ofta nämner han om sig själv i pluralform vi. Men han hade ju ofta med sig medarbetare. Så man kan ju säga att det kan vara medarbetare han tänker på här också då. Har vi inte rätt till mat och dryck? Vi apostlar, vi sändebud. Har vi inte rätt att föra med oss en troende hustru? Vi, liksom de andra apostlarna och Herrens bröder och Kefas. Här ser vi alltså att det var andra sändebud, som var Yeshua sändebud, som hade med sig i sitt uppdrag att gå ut till andra folk. De hade med sig sin fru. Och Paulus säger, jag har rätt att ha en fru med mig. Och jag har rätt, och vi har rätt. Han tänker kanske på Barnabas här då, ser vi nästa vers. Och det finns, här, han nämner Herrens bröder, alltså Yeshuas bröder. På något sätt så visade då att Yeshuas fysiska syskon, Miriams och Josefs barn, de hade sina fruar med sig och de var ute och reste och predikade och undervisade. Och Kefas, kom ihåg att Yeshua helade ju Petrus som är Kefas svärmor. Hon var ju sjuk och Yeshua helade henne en gång. Och han var ju alltså gift också då. Och han hade också med sig sin fru när han var ute och reste. Och då tar han de här andra apostlarna och sändebuden som ett exempel på att det här är helt riktigt. Om de andra har rätt till det så har vi också det. Paulus eller Shaul och Barnabas. Vi har rätt till det. Vi har rätt att få pengar, ersättning, underhåll, lön eller vad man ska kalla det, för det uppdrag som vi står i. Och inte bara vi, utan att vi har rätt att ha med oss en fru också i det här. Att frun ska bli underhållen i det här uppdraget. Precis som de andra apostlarna har det, så har vi också samma rättighet. Eller är det bara jag och Barnabas som inte har rätt att vara fria från arbete? Han är lite ironisk här då. Vem, och så tar han lite exempel från det vanliga livet. Vem gör väl krigstjänst och betalar själv sina utgifter? Det finns ju ingen som blir soldat och får stå för utgifterna. Utan det är ju de som har anställt soldaterna som står för utgifterna. Både mat och kläder och vapen och annat som behövs för att soldaten ska kunna fungera i sin uppgift. Vem planterar en vingård utan att äta frukten från den? Det är också ett logisk bevisföring här att den som planterar, han har ju rätt att äta. Med andra ord, Jag har jobbat i Korint, jag har gjort krig. Och det är intressanta bilder han tar här om sin tjänst i Korint. Han talar först om krigstjänst. Vad är det för krigstjänst han är? Jo, han går emot andefurstar och väldiga mäktiga herrar i andevärlden för att befria människorna ifrån deras inflytande och komma med sanningens ord som kan frälsa dem. Så det första han gjorde var att kriga Paulus i andevärlden för att befria folket. Och det andra var att han planterar en vingård, och där tänker han ju på församlingen, det är en vingård. Med andra ord, han får tag på människor som sätts samman och börjar att växa tillsammans. En vingård. Och då säger han då, jag har jobbat i det här kriget. Ska jag betala för att jag jobbar i det här kriget? Och ska jag inte få någon frukt, någon i det här fallet ekonomisk ersättning för att jag har planterat den här församlingen? Vem vallar en jord utan att få sin mjölk av den? Det är det tredje steget i församlingsbyggande verksamhet. Det är att man sköter de som är medlemmar i församling, kan man säga. Det är lite farligt uttryckt det här att vara medlem i en församling. Men om man tittar på ordet som det heter på svenska, medlem. Om man tänker på en kropp då. Man är alltså lem tillsammans med de andra. Och jag skulle vilja uttrycka det så här, jag har gjort det ganska många gånger, men jag tycker att det är viktigt att poängtera. Det romerska sättet, eller vad jag ska kalla det kristna sättet att tänka på vad en församling är, skiljer sig från det bibliska sättet att tala om en församling. I det normala kristna tänkandet så är, och där kommer vi från allihop, vi har indoktrinerats av det här tänkandet. Där tänker man att man tillhör en församling som att församlingen vore någonting utanför mig själv. Jag är medlem i en klubb, eller jag tillhör den församlingen. Om man säger till och med att jag går till den församlingen. Och då kan till och med församlingen bli att man tänker på en plats eller en byggnad, fysisk byggnad. Det bibliska begreppet församling har att göra med gemenskap mellan människor. Och då är alltså man en medlem. Man är alltså inte man har inget medlemskort, utan man kan jämföra det med en biljardklubb eller en frimärksklubb eller en annan typ av klubb som man kan vara medlem i om man betalar sig med, eller en förening. Till exempel MFS, det är en förening, det är ingen församling. Där kan man bli medlem, den har i och för sig ingen medlemsavgift, men det finns ett medlemskap. Man tillhör ett system, man tillhör en förening i det här fallet då, som är registrerad inom svenska samhället som en ideell grupp människor som jobbar ideellt. Det kan man tillhöra och det kan man gå ut ur. Om man jämför då att man tillhör en klubb eller en förening med att vara en del i en familj, så är det en skillnad. I en familj föds man. Du kan inte säga jag tillhör familjen Nilsson. För du är en del i familjen Nilsson. Du har fötts till, om du då är son eller dotter i familjen Nilsson, du har fötts in i den familjen. Och du kan inte komma därifrån. Det är liksom det enda sättet att bli av med din familj, det är att du dör. Eller att de andra medlemmarna i familjen dör. Så du är den enda kvar, den enda överlevande i familjen. Men så fort du har en pappa eller en mamma eller ett syskon eller barn, så är ni medlemmar i en familj. Så är det i församlingen, den församling som Bibeln talar om. Och Israels folk är ett starkt, det talar om vad en församling är. Man föds in i folket. och man är en del av församlingen. Och på samma sätt så är det i den andliga församlingen bland icke-judarna som föds av anden. Man föds in i församlingen. Och då väljer man inte sina medlemmar. Jag valde inte någon av mina syskon. Inte ens mina föräldrar valde vilken typ av barn de skulle få. I och för sig kan man välja lite, som förälder kan man reglera lite när man vill ha barn och hur många och så här vidare. Men man kan inte bestämma hur de ska bli, eller om det blir tvillingar, eller om det ska vara en pojke eller flicka, och hur den karaktären ska vara. Det bestämmer man ingenting. Det är någonting som bara Gud ser till att det blir så i familjen. På samma sätt är det i församlingen. Du kan inte lämna en församling. Det går inte att lämna en församling. Och jag säger det med risk att bli missförstådd. Om Herren har fött dig i en andlig gemenskap, så är det är dina syskon. Och man kan ju vara olojal mot sina andliga syskon. Man kan gräla med dem. Man kan sluta prata med dem, man kan dra sig undan dem och så vidare, men du kan aldrig bli av med dina andliga syskon, lika lite som du kan bli av med dina fysiska syskon. Så länge man lever så är man en del av Guds familj, Messias församling. Det är den här tanken som vi måste ha när vi talar om en församling och gemenskap. Så det är liksom ingenting man kan bli medlem i och lämna. Det går inte. Det är inte så man ska tänka när det gäller församlingsbegreppet. Utan är du född på nytt, är du född av Guds ande, så har Gud satt dig tillsammans med andra andliga syskon. Visserligen så är det en stor familj här. Och i det sammanhanget så har vi mer gemenskap med vissa syskon än med andra. Men vi kan aldrig förneka att den som är född av Guds ande, den är min broder eller syster. Det här är jätteallvarligt. Man kan inte bara hoppa över det här. Och jag kan säga så här. Vi har många syskon i många olika religiösa sammanhang. Och det som är viktigt att poängtera det är att den som är född av Guds ande, den som är född på nytt, den som har fått del av uppståndelsekraften genom omvändelse, genom syndaförlåtelsen, genom tro på Jesuas uppståndelse, och fått del av Guds ande och fått del av den uppståndelselivet och det nya livet i Messias uppståndelse, de är mina syskon, punkt slut. Och då är det mitt ansvar att göra min del för att ha gemenskap med dessa syskon, mer eller mindre beroende på de omständigheter vi har. Men det står helt klart att vi inte ska överge församlingsgemenskapen, som en del har till vana. Och då får vi faktiskt anstränga oss lite grann att odla gemenskapen och fördjupa den med varandra. Och träffas regelbundet, det är viktigt att vi gör det. Att vi bygger upp varandra andligen genom att vi ber tillsammans och vi studerar Bibeln tillsammans och vi äter tillsammans. Och vi stöder varandra psykologiskt, socialt, ekonomiskt när det finns behov av det. Vi är en familj och vi har varandra och vi behöver stödja och hjälpa varandra. Och speciellt när det är någon som har det svårt, så ska vi finnas där för varandra. Det är en jord, kan man säga. Paulus talar om det tredje steget här i det här fallet som vi ser här. Vem vallar en jord utan att få sin mjölk av den? Med andra ord, den som är herde, den som har ansvaret att samordna jordens välbestånd och att man ser till att den kommer ut och får mat och att den får vila när den ska ha vila, den får sina behov stillade på olika sätt. Den som sköter en sådan syssla, han har rätt att äta eller få mjölk av sin jord. I det här fallet så talar han om att den församlingsledare som jobbar med att ta hand om församlingsmedlemmarna, medlemmarna nu, familjemedlemmar, församlingsmedlemmar, han har rätt att få äta av det. Han har rätt att få sin lön, han har rätt att få pengar för att kunna jobba med det. Är det bara som folk säger, säger inte lagen samma sak? Nu går han till Toran här. Det står skrivet i Moselag, du ska inte bidda för munnen på oxen som tröskar. Det här är också ett arbete som en ledare gör i församlingen. Han räknas vid jämförs med en oxe som tröskar. Vad är en oxe som tröskar? Jo, det på den tiden hade man oxar. Oxe, det är en kastrerad tjur. Oxen blir snällare. När man kastrerar tjuren så blir den snällare. Och jag vet inte exakt hur det låg till på den tiden. Toran förbjuder ju att man kastrerar djur för att de inte ska reproducera sig. Men halachan tillåter att man kastrerar ett djur när det har reproducerat sig. Efter, till exempel om du har en hund och den löper och du får massa valpar och sen då löper den igen och du vill inte ha fler valpar. Då får du kastrera, eller i detta fall då inte kastrera, men operera tiken för att den inte ska få fler unga. För den har redan fått unga, den har redan uppfyllt sin uppgift att reproducera sig. Då är det tillåtet enligt judisk halacha att kastrera eller då sterilisera, heter det ju när det är honor vi talar om. Oxe eller tjur användes då till att tröska. Och tröska, det var ju, alltså tjuren gick, eller två tjurar, det beror på hur stor tröskningen var. De gick i en ring, de gick runt. Och Trump drog, om jag minns rätt här nu, de hade liksom en bräda som var stenar på, vassa stenar på undersidan av brädan. Kunde också vara järn. Och så drogs den här brädan av antingen människor eller oxar och drogs över säden. Så att skalet gick sönder. Och det är att tröska då. Och då gick de runt och då gick de ju också på säden. Och då fick man inte binda för munnen, för oxen skulle kunna äta, gå ner på marken och få i sig mat av samma säd som den tröskar då. För att kunna jobba ordentligt och må gott. Och det här är ett av många exempel i Toran som talar om hur den evige är intresserad av att djuren ska må gott, och det har ju också i förhållande till människan att göra, att när vi sköter om djuren ordentligt så mår vi bra och hela naturen är i balans. Så Toran ger instruktioner för att vi ska se till att naturen har en ekologisk balans. Men Paulus går längre och han trycker på att den här undervisningen om oxen, det är inte det enda som är viktigt i den här texten. Är det oxarna Gud bekymrar sig om? Visst är Gud intresserad av oxen, men i förhållande till människan så är oxen inte så viktig. Och då skriver han så här, Paulus, säger han inte det för vår skull? Och då menar han då alltså de ledare i församlingen som jobbar med att tröska. Skilja mellan vetet och agnarna. Alltså krossa sönder en del av det hårda skalet. Och det är intressant om man då jämför med en uppgift som en ledare har i en församling. Det finns hårda skal som man behöver krossa sönder ibland. Och av det arbetet, kan vara tungt arbete, jobbigt arbete, det har man rätt att äta av då. Säger han inte det för vår skull? Jo, för vår skull blir det skrivet att den som plöjer, det vet ni, var en eller två oxar som gick framför en plog, där man plogen då är en järn, nästan ser ut som ett V som går ner i marken och vänder på jorden så att den går att arbeta med inför nästa säsong. Det skrevs för att den som plöjer och den som tröskar ska göra det i hopp om att få sin del. Här jämför Paulus församlingsarbetet med jordbruksarbete. Vi har alltså tre olika områden här. Vi har krigsområdet, vi har vingård, det är alltså jordbruket, och så har vi jorden här, alltså fårjorden. Tre olika områden av förvärvsarbete, eller man ska kalla krigstjänst för förvärvsarbete i och för sig. Men det jag kan säga tre olika arbetsområden som församlingen jämförs med här. Jo, för vår skull blev det skrivet att den som plöjer och den som tröskar ska göra det i hopp om att få sin del. När vi nu har sått ett andligt utsäde bland er, är det då för mycket begärt att vi skördar något av ert jordiska goda? Vi ser här att han talar om pengar hela vägen här. Och då, vi kan gå tillbaka till det här med oxen. Här använder Paulus en princip som i hebreiska kallas för kal vachomer. Kal betyder lätt eller enkelt. Chomer betyder material. Med andra ord, här finns det, om det är fel att en oxe inte får äta när den tröskar, hur mycket fel är det inte då att en församlingsledare som jobbar och sliter för att församlingen ska fungera och ge skörd ska ha ekonomisk ersättning för det? Kal vachomer. Ett argument med större tyngd kan man säga. Så är det med oxen. Hur mycket mer ska det inte vara så för människan som jobbar med det här? Gud skrev ner det här för människans skull, säger han till och med. För vår skull blev det skrivet. Med tanke på de församlingsledare som finns. Eller som skulle komma att finnas också. Okej, vi har alltså rätt att få pengar utav det som vi jobbar med i er församling. Och andra har den rätten, varför skulle inte vi ha det då? Oxarna har rätten, varför skulle inte vi ha det då? Om andra har rätt att få del av det som är ert, har inte vi det ännu mer? Alltså vi som började er församling. Det var ju jag som grundade den här församlingen. Så om andra ledare kommer och får del av era ekonomiska gåvor, hur mycket mer har inte jag och Barnabas rätt till det här? Eller ja, inte Barnabas ska vi inte ta in här. Men det är tydligt så var Barnabas på samma sätt som Paulus. Han jobbade, han var tydligen ensam, han hade inte med sin fru. Och de jobbade förvärvsarbete samtidigt som de predikade. Men, säger Paulus, det här har vi rätt till. Men, kära vänner, vi har inte utnyttjat den här rättigheten. Utan finner oss i allt för att inte lägga hinder i vägen för Messias evangelium. Vad menar han? Jo, det kan finnas människor som har svårt med det här. De kanske tänker sig, ja men de här predikanterna, de kommer bara för att prata och leva lyxigt och så vi ska slita och jobba och hålla på och så ska vi betala för dem. Vi ska se till att de får det gott. De gör sig rika på våran bekostnad. Den här attityden finns bland människor. Och tydligen så var det någonting som i Korint var speciellt känsligt, just det här med pengar. Och då säger Paulus, okej. I Korint finns det en attityd av att den som får ersättning för ett andligt arbete, låt säga så, han är en utsugare, han kan vi inte lita på och så vidare och så vidare. Och jag vill inte att det ska vara så i Korint. Jag vill kunna ge det här budskapet utan att de misstänker mig för att jag är ute efter pengar. För det är inte det som är min drivkraft överhuvudtaget. Och det kan vara ett hinder för dem och för många andra här som finns i staden att få del av budskapet. Så därför avstår jag från den rättigheten att få ekonomisk ersättning för det här arbetet. För jag vill inte lägga ett hinder i vägen för det här budskapet att gå vidare om Messias. Och det är ju den attityd som han har talat om i förra kapitlet. Att om det blir ett hinder för någon att bli frälst, så vill jag absolut inte äta kött överhuvudtaget, trots att jag vet att Det är okej att äta kött trots att det har blivit offrat till en avgud som egentligen inte finns. Men om det blir någon till fall, då avstår jag. Det här kan bli till fall att jag har rätt att få pengar för det jag håller på med. Så då, och därför så avstår jag från de pengarna för att människor ska bli frälsta. För att, att det inte ska vara ett hinder för att de ska kunna få uppleva frälsningen. Vet ni inte att de som tjänstgör i templet, och nu tar han ett ytterligare exempel då. Och det här templet kan, ordet här, det grekiska ordet som finns bakom här. Det kan betyda både Guds tempel och ett avgudatempel. Vilket tempel som helst, precis som på svenska, ett tempel. Och det var ju vanligt i Korint att man tjänade pengar på sin tempeltjänst. Så det var ju helt, där var det ju en jämförelse då med den hedniska världen. Var ju intressant i det här fallet då. Men också går ju hans tankar naturligtvis till templet i Jerusalem. De som tjänstgör i templet äter av det som kommer från templet. Och de som gör tjänst vid altaret får sin del av det som offras på altaret. Och nu ska vi läsa i fjärde Mosebok 18:8. Herren sa till Aharon, som det heter på hebreiska, så jag överlämnar åt dig att ta hand om det som offras åt mig. Aaron eller Aharon var ju överstepräst. Så det som folket offrade till Gud, det fick översteprästen. Av Israels barns alla heliga gåvor ger jag detta som en ämbetslott åt dig och dina söner som en evig rätt. Gäller det idag? Ja, om vi hade tempel i Jerusalem så skulle det gälla idag. Men det måste finnas en tempeltjänst. Och då, när den upprättas igen, då kommer de prästerna som är ättlingar till Aaron att få rätt att äta av de gåvor som lämnas till templet. Det som folk ger till Gud. De offergåvor som gavs i templet gick till prästen och av det så fick han äta när han tjänstgjorde. Eller alla prästerna som tjänstgjorde i templet fick äta av de gåvorna som gavs till templet. Vad var det för gåvor som gavs till templet? Ja, det var tionde från landets avkastning och från djuren. Boskapen gav man tionde på. Och sen gav man offergåvor och andra typer av gåvor. Det kan vara ett djur, det kan vara pengar, det kan vara jordbruksprodukter. Och även andra saker som man ville ge till Herren. Även människor förstfödda. Men de fick inte stanna hos prästen utan de var tvungna att friköpa den. Så prästen fick pengar, fick fem siklar silver istället för den förstfödde i varje familj då. Och så vidare. Så att vi kan titta på vers 21 här. Se, jag ger åt Levi barn allt tionde i Israel till arvedel som lön för den tjänst de utför, tjänsten vid uppenbarelsetältet. Man kan också titta i femte Mosebok 18, vers 1 och framåt och på samma princip här att det är dens rättighet som tjänstgör i templet i Jerusalem att få lön, att få äta av den tjänst man eller i den tjänst som man gör inför Herren. Och då tar Paulus det här som exempel då. Om vi är tjänstgör inför Herren på det här sättet, då har vi rätt att få ekonomisk ersättning för det. Och så vers 14, ännu ett starkare argument, så också Herren befallt, och han tänker på Yeshua här, att den som predikar evangeliet ska leva av evangeliet. Var har Herren befallt det någonstans? Var står det skrivet? Jo, det står till exempel i Matteus 10:10, det kan vi slå upp. Inte lädersäck för resan, inte två livklädnader, inte sandaler eller stav. Vi ska läsa för vers 9. Skaffa er inte guld, silver eller koppar i era bälten. Med andra ord, ta inte mer pengar när ni går ut och predikar. Inte lädersäck för resan, inte två livklädnader, två jackor eller rockar. inte sandaler eller stav. Ty arbetaren är värd sin mat. Det sa våran Herre. Och Paulus citerar då lite fritt att Herren har befallt att de som predikar evangeliet ska leva av evangeliet. Men, så kommer han igen till det igen. Jag för min del har inte utnyttjat en sådan förmån. Och jag skriver inte detta för att jag ska få någon. Varför skriver han det här? Jo, han ville göra sig själv till exempel. Om det blir ett hinder för någon att jag tar ut mina rättigheter, då vill jag avstå från det. Så gör likadant med offerkött då. Om det blir ett hinder för någon att du känner till vad som är rätt, driv inte igenom det som är rätt då, utan lev i kärleken och i respekten för den som är svag, så att du kan bli till frälsning för dem, så att det inte blir till deras fall. Samma princip ser vi i de båda kapitlen, där samma sak han talar om här. Jag skriver inte detta för att jag ska få någon, hellre vill jag dö än att någon tar min berömmelse ifrån mig. Han är alltså jätteglad att han kan göra så här. Han har kraft att kunna predika, möjlighet, alltså ekonomisk möjlighet har han att kunna predika utan att ta betalt. Ja, ta betalt är kanske inte rätt ord, men att få ersättning eller att få ta emot gåvor från de som får del av hans undervisning och tjänst i Korint. Vad hade han för möjlighet då? Jo, han hade två möjligheter. Ett var att han jobbade med sina händer. Han tillverkade någonting som har översatt som tält eller tältmakeri höll han på med. Jag vet inte exakt. Han var alltså han var hantverkare och tjänade pengar, bra pengar på det. Så mycket att han kunde resa. Det var dyrt att resa. Han försörjde sig själv och de som jobbade med honom med sitt arbete. Men inte bara det. Han fick pengar från andra församlingar som inte hade den här attityden som fanns i Korint. Församlingen i Filippi hade inte det problemet med pengar. De var väldigt generösa och de hade ordning i sitt givande i församlingen, så de kunde föra kassabok på hur mycket de har fått in och hur mycket de skickade ut till Paulus. Och de försåg honom flera gånger med mycket, mycket pengar, så att han slapp att jobba så mycket med sina händer, och då kunde han bli mer effektiv i sitt predikande. Så Paulus fick inkomst på två sätt. Han jobbade själv, men han fick också del av gåvor från olika församlingar som inte hade det här problemet som fanns i Korint. Alltså står det i vers 16. Ty om jag predikar evangelium har jag inget att berömma mig av, eftersom jag är tvingad till det. Ve mig om jag inte predikar evangelium. Han säger alltså, jag gör inte det här för att tjäna pengar. Det här är liksom ingen business för min del. Det är den ena saken. Och eftersom jag nu inte tjänar pengar på det här. Jag skulle kunna tjäna pengar på ett annat ställe. Mycket mer pengar än vad jag får utav det här. Jag gör det därför att jag har fått ett livsuppdrag. Det här är ingen tjänst jag har på det sättet att jag blir anställd för att utföra en tjänst. Utan jag har fått en livsuppgift som jag föddes till. Och det är ett tvång. Det finns en drivkraft i mig som tvingar mig att uppfylla den här livsuppgiften. Om jag inte gör det här så ve mig alltså. Jag stackars mig om jag inte gör det jag måste göra. Jag måste predika evangelium. Så upplevde han det. Om jag gjorde det frivilligt hade jag ju lön. Men om jag nu gör det därför att jag är tvungen. Med andra ord, jag är en slav, och det säger han många gånger också. Yeshua har köpt mig, jag tillhör inte mig själv. Jag är en slav. Med andra ord, jag måste göra det här. Jag har ingen egen vilja, jag har lagt ner min vilja. Jag har blivit köpt, betalningen är given. Och jag måste uppfylla min herre och mästares önskan med mitt liv. Jag är tvingad till det. Inte så att, och vi kan inte säga det här ordet tvingad som någonting tyranniskt, utan han skriver på ett annat ställe att kärleken tvingar oss. Det beror på hur man relaterar till det här tvånget, så att säga. Men i hans inre så var det en drivkraft av kärlek och glädje i det han gjorde. Inte ett tvång där jag måste och vara liksom någonting negativt, utan ett annat typ av tvång. Ve mig om jag inte predikar evangelium. Om jag gjorde det frivilligt så hade jag lön, men om jag gör det därför att jag är tvungen så är jag betrodd med uppgiften som förvaltare. Förvaltare. Vers 18. Vad har jag då för lön? Om jag nu inte gör det här för att få pengar, vad får jag för lön då? Jo, att som förkunnare av evangelium får lägga fram det utan kostnad. Och inte utnyttja den rätt som evangeliet ger mig. Jag har rätt till pengar. Men min lön i det här fallet är inte pengar. Eller mat eller vad man nu ska säga. Gåvor, kläder, olika fysiska saker då. Utan min belöning det är att jag kan avstå från det här. Hur kan det vara en belöning? Jo, för det ger en glädje i honom. Det ger en tillfredsställelse att jag kan faktiskt presentera det här utan att det blir en belastning för dem som hör. Vi kan skicka de pengarna till andra uppgifter, andra saker som är goda. Vi kan hjälpa dem som är fattiga. Vi kan stödja andra som predikar. Men jag vill inte ta de här pengarna. Jag har rätt till dem, men låt oss göra någonting här. Och det skapar en väldig tillfredsställelse. Precis som våra mästare sa, det är saligare att ge än att ta. Så man blir lycklig av att kunna göra. Och det här är min lön. Att jag kan förkunna evangeliet utan att ta betalt för det. Eftersom jag är fri och oberoende av alla har jag gjort mig till allas tjänare för att vinna desto fler. Nu kommer han in i en princip här som han bearbetar den här principen från olika håll. Jag är fri och oberoende. Ja, jag kan göra precis det jag upplever att Gud vill att jag ska göra, det som är rätt inför honom. Men om jag bara går och kör mitt race, jag kör på min räls och liksom inte bryr mig om vad andra tycker och tänker och inte är så intresserad av deras reaktioner på hur jag lever, då har jag svårt att vinna de här. Men jag är intresserad av att hjälpa människor att komma rätt i livet. Och att bli frälsta. Och då visar han så här. Jag sätter mig in i människors situation. Och det här är ett sammanhang som går att misstolkas. Vi ska läsa det. Vers 20 framåt. För judarna har jag blivit som en jude för att vinna judar. För de som står under lagen har jag som inte själv står under lagen blivit som den som står under lagen för att vinna de som står under lagen. För de som är utan lag har jag blivit som den som är utan lag för att vinna de som är utan lag. Fast jag inte själv är utan Guds lag utan lever i Messias lag. För de svaga har jag blivit svag för att vinna de svaga. För alla har jag blivit allt för att jag i varje fall ska frälsa några. Allt gör jag för evangeliets skull för att jag själv ska få del av det. Vad menar Paulus här? Ska man bli narkoman för att vinna narkomaner? Ska man bli kriminell för att vinna kriminella? Ska man bli som alla för att kunna vinna dem? Vill Paulus säga det? De här exemplen säger ju att så är inte fallet. Vi kan ställa oss frågan, var inte Paulus jude? När han säger för judarna har blivit som en jude för att vinna judar. Var inte Paulus jude? Går det att upphöra att vara jude när man har blivit jude en gång? På den tiden fanns ingen skillnad mellan fysiska judar och religiösa judar. Det kom på slutet av 1800-talet. När man delade på den fysiska uppfattningen av vem som är jude och den religiösa förståelsen av vad Gud är. Det har varit samma sak under tusentals år. Och det var så på Paulus tid också. Paulus föddes till jude och kunde aldrig någonsin komma ifrån det. Vad menar han då med att säga för judarna har jag blivit som en jude? Det betyder inte att han räknade sig som någonting annat än jude. Och likadant så står det ju så här, för de svaga har jag blivit svag. Menar han att han var svag då? När han flera gånger på andra ställen säger att vi starka ska bära de svagas bördor. Nej, Paulus menar inte att han blir som de här människorna. Utan han menar att han sätter sig in i deras situation. Jag tycker det är det bästa uttrycket som vi har på svenska där för att förstå vad Paulus säger. Han sätter sig in i deras situation. Och det är inte så svårt för att göra det för honom, för judarna. Han har ju studerat under Gamaliel som han hette på hebreiska. En av de högsta rabbinerna på den tiden. Han hade ju väldigt lätt för att sätta sig i en välutbildad judisk hjärna och argumentera utifrån en sådan position. Det var inte svårt för honom. Och då säger han så här, jag sätter mig i den positionen när jag är med de judarna. Och med andra ord, när han talar till judar så talar han, och det kan vi titta på i apostelgärningarna hur han gör. Titta när Paulus talar i Areopagen inför romare. Han citerar inte Moseböckerna där, han citerar inte profeterna. Däremot citerar han en av deras skalder. Han citerar en filosof. Men när han talar med judarna i templet så citerar han. Och när han står inför rätta inför Stora rådet så citerar han Toran. Så när han är i en judisk miljö, då talar han judarnas språk och talar utifrån deras referensram. Och när han är i den hedniska miljön där i Aten så beter han sig inte som en jude. Han gör en ansträngning för att nå dem i deras uppfattningsvärld, i deras kultur, i deras tänkande, i deras filosofi. Och det kan du också se i Apostlagärningarna 13 och även andra ställen där. Läs Paulus predikningar i Apostlagärningarna så ser du precis vad han menar här. Han sätter sig in i deras situation. Och utifrån det så, man kan säga så här, jag förstår hur ni har det. Och där försökte han tala deras språk, men han blev ju inte som dem. Då skulle han ju vara en hycklare. Och han skulle ju snabbt bli anklagad för att inte följa de regler som gäller för en jude. Och när han kommer till Rom så säger han, jag har inte gjort någonting som strider mot våran Torah eller våra fäders undervisning och våra regler som judar. När han kom till judarna i Rom så sa han, jag har levt och predikat, och så, men jag har inte gjort någonting som är emot vårat folk. Så många bibelställen visar ju att Paulus blev ju inte icke-jude. Eller levde som kriminell för att vinna kriminella. Eller gick och drack sig full av alkohol för att vinna alkoholister. Det är inte så han menar. Utan han sätter sig in i en alkoholistsituation. Jag förstår hur det var jobbigt med det och så vidare. Jag har också gått igenom svåra saker i mitt liv. Och så vinner han dem genom att han sätter sig i deras situation. Så tror jag att vi måste förstå den här texten. Och inte bara jag, utan jag har flera som undervisar samma sak. Vi ska ta upp några uttryck här som är viktiga. Vi tog upp dem även i Romarbrevet när vi gick inom Romarbrevet, men jag ska repetera här. Lägg märke till att i vers 20 står det, de som står under lagen. Och så säger han, jag lever i Messias lag. Det finns en skillnad mellan att vara i lagen och att stå under lagen. Det är alltså två olika förhållanden till lagen. Det är samma lag, kan vi väl säga. Men att stå under lagen är att ha en felaktig relation till Toran. En perverterad relation, eller en relation till en perverterad Torah, när Toran används felaktigt. Man kan använda Toran felaktigt, och det finns sådana som gör det. Och frågan är om det är judarna som gör det, för det är ju intressant den här texten. För judarna har blivit som en jude för att vinna judar. För de som står under lagen har jag som själv inte står under lagen blivit som den som står under lagen för att vinna den som de som står under lagen. Skulle han nämna judarna två gånger här? Kan den här andra delen av versen betyda hedningar som i liknade den gruppen av hedningar som kom till Galatien, skapade problem i församlingarna, som ville, som hade en lagisk förståelse av Toran, ville ställa sig under Toran på ett felaktigt sätt? Man kan ju faktiskt tolka det som att här är inte frågan om judar. För du har judarna redan här. Sen kommer det tre grupper av hedningar. Den första hedningen, det är han som vill stå under lagen. Den andra gruppen av hedningar, det är de som är utan lag. Där så man kan översätta det som laglösa. På grekiska finns det ett ord som översätts som laglösa här. Med andra ord kriminella. För de som är utan lag har jag blivit som en som är utan lag för att vinna de som är utan lag. Jag vet inte hur många av er som har sett Korset och stiletten, filmen eller läst boken. David Wilkerson, han gick ju till de här laglösa människorna. Och satte sig i deras situation. Han blev ju inte som dem. Men han levde nära dem, han försökte förstå dem, han försökte hjälpa dem och ge dem ett budskap i deras situation. Så tror jag att Paulus gjorde också. De som var laglösa, de försökte jag vinna, och jag sätter mig in i deras situation. Men jag är inte laglös, jag är inte utan Guds lag. Jag lever ju i Messias lag. Med andra ord, Toran som Messias levde och lärde oss att leva efter. Den observans, den lagtrohet som Messias har eller hade och som han lär oss att leva i, det lever jag i. Så jag är absolut inte utanför lagen, utanför Guds lag. Det är samma lag vi talar om. Det är bara olika sätt att använda lagen. Applicera den i ens liv. Och så kommer den tredje gruppen här, de svaga. Har jag blivit svag för att vinna de svaga? För alla har jag blivit allt för att i varje fall ska frälsa några. Okej, tre grupper av, en grupp judar, nämner han. Och sen har han tre grupper av hedningar här. Och han vill sätta sig in i alla situation för att kunna hjälpa dem och tala deras språk och förstå dem i deras sits. För att de ska bli frälsta. För att kunna vinna, frälsa några. Och nu tänker han på slutfrälsningen här. Som vi tog upp förra gången också. Att vi talar om att bli frälst. Som är målet för våran tro. Är våra själars frälsning. Som är framtid. Hopp att vi blir frälsta. Allt gör jag för evangeliets skull. För att jag själv ska få del av det. Här ser vi också att Paulus har en, inom citationstecken, egoistisk längtan att predika evangelium. Han tog upp tidigare att jag gör det inte för pengars skull. Men jag gör det för att få del av det goda som jag får uppleva när jag predikar. Och jag ser resultatet av det här. Det här är inspirerande. Jag vill få del av evangeliets verkningar, och jag tror också han tänker på sin egen frälsning här. Om man inte utför sitt uppdrag utan kastar in handduken och struntar i Guds kallelse i sitt liv, då går han ju förlorad också. Så han gör också det här för sin egen frälsning. Det talar han också om till Timoteus. Jag tror att Timoteus att att predika, för att då frälser du inte bara dig själv utan även de som lyssnar på dig. Okej. Vet ni inte att av alla löparna som springer på en tävlingsbana är det bara en som får priset? Spring så att ni vinner det. Med andra ord, gör ert bästa. Var inte halvhjärtade. Var noggranna. Ha disciplin. Och då säger han, ja det kommer ju här i fortsättningen då. Men alla som tävlar underkastar sig i allt hård träning. Disciplin. För att vinna en segerkrans som vissnar. För att vinna en som aldrig vissnar. Han tänker på frälsningen. Jag löper alltså inte utan att ha målet i sikte. Jag boxas inte likt en som slår i luften, i tomma luften. Istället slår jag min kropp och tvingar den till lydnad för att jag inte själv på något sätt ska komma till korta vid provet när jag predikar för andra. Hur ska man kunna tvinga sin kropp till lydnad? Det är ett intressant uttryck. Kroppen är våran tjänare, inte våran herre. Många är slavar under sina kroppar. Det är maten som gäller, det är den sexuella driften som gäller, det är skönhet som gäller, det är kroppens behov som är det viktigaste i deras liv. De har buken till sin Gud, som Paulus säger på ett ställe. Men för en andlig människa så är kroppen en tjänare. Och det är anden i oss som måste bestämma över kroppen. Och kroppen måste underordna sig anden. Det är så en människa är skapad att leva. Det är det som blev obalans när den förbjudna frukten kom in i kroppen. Så fanns det ett frö där som skadade kroppen i första hand, men även skadade själen då. Men det är kroppen som i första hand är skadad av kunskapens träd på gott och ont. Och därför så har kroppen fått en felaktig balans i människan som är syndig. Och för att upprätta människan så måste kroppen läggas under andens och själens lydnad. Och Paulus, han disciplinerar sin kropp för att kunna få ut det andliga på ett rätt sätt. Att anden ska få makten i hans eget liv och andra ska få del av andens kraft genom att kroppen inte tar över. Hur kan man kunna slå sin kropp? Jag tror inte det är inte frågan här om att misshandla sin kropp. En del har ju missuppfattat den här texten och de använder sig av knivar och på, som de sätter på remmar och slår sig på ryggen så att blodet sprutar. Och andra typer av misshandling av kroppen. Det är inte så Paulus menar. Han är ganska vulgär eller radikal i sina uttrycksformer ibland, men det är typiskt för judar. Så att det här är inte frågan om att slå fysiskt sin kropp, liksom skada sig. Jag gör min kropp illa, för då blir ju hans kropp ett hinder. Han behöver ju ha en kropp som är fysiskt alert för att kunna resa, att kunna tala offentligt, att kunna förbereda sig i bön och studier. Det behövs en kropp som mår bra. Inte att man somnar mitt i viktiga tillfällen i livet. Att man sköter sig, att man sköter sin sömn, man sköter sin diet, man sköter sin motion. Så att kroppen är alert och fungerar som den ska. Hur kan man göra detta? Slå sin kropp på rätt sätt? Jag ställer mig den frågan. Ja, jag har flera svar här till det. Jag har skrivit upp ett antal saker. Man kan fasta regelbundet och då tvingar man kroppen att inte få makten. Den som fastar regelbundet, avstår från mat vissa dagar under året, han får sin andliga människa starkare. Det är ett sätt att slå sin kropp. Man kan också tvinga sin kropp till att dansa inför Gud. Och på så sätt uttrycka glädje och lovsång. Man kan tvinga sin kropp att vissa tider inte sova just för att tillbringa i studier eller i bön inför Herren. Man kan också tvinga sin kropp att äta det som är nyttigt före det som är gott. Hoppas man kan kombinera det här, men ibland så får man faktiskt välja mellan det som man behöver och det som man som smakar bra i munnen. Men det är inte alltid det som är gott i munnen eller på tungan som är bra för hjärtat. Jag hörde en man som levde i, han bodde ju faktiskt i Hamburg. Och i Hamburg så, där kommer hamburgarna ifrån. Därför heter det hamburgare. Och det är, från början så var det hästkött som användes till hamburgare. Det är liksom originalet för hamburgaren ifrån Hamburg, det är hästkött. Och den här mannen, han sålde hästkött under många år i Hamburg. Och han sa det att hästkött är gott för munnen, men det är farligt för hjärtat. Och efter att han hade ätit det dagligen under många år så blev han sjuk i sitt hjärta. Så sjuk att han blev totalt, vad ska vi kalla, allergisk mot all form av kött. Han var hälsade på oss när vi bodde i Toledo i Spanien och vi kunde inte ens ha någon sky ifrån köttbullar eller någonting som hade någon typ av extrakt ifrån kött i sig, för då skulle hans hjärta skadas. Så det som är bra för munnen, det som är gott i munnen, det är inte säkert det är gott för hjärtat. Det som är sött kan vara ohälsosamt. Så ibland så måste man tvinga sin kropp, man måste slå sin kropp och säga nej till det som smakar gott och välja det som kanske smakar värre men som man mår bättre av. Och till slut så lär ju sig kroppen och känner att det här är inte bra för mig. Så att det, i början är det lite svårt, men sen så lär man sig mer och mer. Man kan ha en tids avhållsamhet från sexuell aktivitet om man är gift. Om man inte är gift så har man ju en längre tid tills man blir gift. Det är också ett sätt att slå sin kropp. Man hindrar sin kropp från att få sexuell tillfredsställelse, vilket under vissa tider är bra. En del har gåvan att inte behöva gifta sig och klara sig bra under hela sin livstid, att inte ha sexuella relationer. Och de måste tvinga sin kropp till lydnad där. En del har inte samma styrka och bör inte heller avhålla sig från att gifta sig. Och därför så i äktenskapet så finns det tider man måste avhålla sig också från sexuell aktivitet. Och det är också ett typ av fasta. Paulus säger också det i Korinthierbrevet. Jag har ju läst om det tidigare, att dra er inte från varandra under annat än under en viss tid för att ni ska kunna ha tid för att be. Så att det är också en typ av att slå sin kropp. Sen kan man tvinga sin kropp att arbeta hårt eller gymnastisera eller att motionera. Det är också ett sätt att slå sin kropp. Och då tvingar man den till lydnad. Och det är bra att göra det med sin kropp, för då förlöser man andlighet, man förlöser andens kraft när kroppen får höra gång på gång: det är inte du som bestämmer, det är jag som bestämmer över dig kropp, sköt dig, håll dig på din plats, var inte herre över mitt liv, du är min tjänare och du måste tjäna Guds syften med varför du finns till. Och så säger Paulus, så gör jag för att jag inte själv ska komma till korta vid provet när jag predikar för andra. Han säger 1917 står det, för att jag icke när jag predikar för andra själv ska komma till korta vid provet. Vad menar han då? Man kan tänka sig att det har med frälsningen att göra. Man kan förlora sin frälsning genom att kroppens begär tar över. Adam och Eva är ett gott exempel på det. Kanske inte just kroppen i det här fallet, men ja, det finns många exempel på det. När kroppens begär tar över, och då förlorar man sin frälsning. Det är inte säkert Paulus talar om att förlora sin frälsning här. Han kan tala om att förlora sin lön som Man får ju belöning för trohet. Om jag inte är trogen, om jag låter kroppen ta över, så blir jag inte trogen den kallelse som Herren har för mig. Och då får jag ingen lön när jag står inför domstolen en dag. Två sätt att förstå den här texten. Om vi då går tillbaka till det som till sammanhanget vi är i för att få en mer heltäckande bild, så kan vi säga så här. Att jag är villig att avstå från mina rättigheter för att dels hjälpa andra men också hjälpa mig själv att komma fram till det som Gud vill. Det är liksom hela summeringen av undervisningen vi har i de här kapitlerna. Och vi fortsätter med det i nästa kapitel också. Så man kan säga med andra ord också att jag går försakelsens väg för de andras bästa. Jag söker inte mitt eget. Jag låter inte kroppens begär ta över, eller mina egna begär, utan det finns en annan passion som leder mig, som styr mig. Och det är Guds vilja och det är människors bästa. Både andras och mitt bästa i längden. Om vi drivs av de här högre, ädlare passionerna kan man väl säga, så lever vi på ett högt andligt plan. Paulus levde så och vi är också kallade att leva så, och han uppmanar sina kära syskon i Korint att lära sig av hans exempel och följa det. Och det kan vi också göra. Vi avstår från våra rättigheter i många fall för att andra ska bli välsignade och vi också får del av den välsignelsen som det innebär att göra på det sättet. Då vill jag tacka för ikväll och önska er en välsignad och rik vecka tillsammans med Herren och med syskonen i tron. Och med Herrens hjälp så ses vi om en vecka då. Tack ska ni ha för ikväll. Shalom.
Tack så mycket. Shalom, shalom.